This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dagens avsnitt är sponsrat av Prime Crime. Det är en app med tusentals svenska rättegångar. Dessutom så läggs minst 10 nya rättegångar till varje vecka året runt. Så ladda ner appen, du kan kika runt där helt fritt och se vad som finns där. Och Prime Crime erbjuder även en 3 dagars gratis provperiod för att du ska kunna prova tjänsten.
Skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på 2 månader vid årsbetalning. Och du kan avsluta precis när du vill.
Dan, vad har du lyssnat på det senaste?
Ett fall som har berört mig otroligt mycket är mordet på 12-åriga Adriana. Ett exempel på hur urskillningslöst gängvåldet har blivit. Hon är 12 år och hon är inte den menade måltavlan, men hon dör ändå för gängvåldet.
Ja.
Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Måhlén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
Välkommen till Mördarpodden och del 4 av Från Kremers. Hej Dan.
Hej Josefin.
Vad har vi att säga?
Vi har ganska mycket att säga då.
Och det kan ju vara så att det har gått en vecka nu från att ni hörde förra avsnittet, eller om ni är Patreon, om ni är Patreon och har gått in på patreon.com, sökt på Mördarpodden och sponsrat oss med en valfri summa, så får ni lyssna på alla 10 avsnitt helt reklamfritt.
Just det, på patreon.com finns ju alla våra avsnitt sen Richard Chase del 1 utan reklam, men dessutom finns hela den här serien där.
Mm-mm.
Efter en mastodontinsats av dig med klippning.
Ja. Precis, det vet vi inte ännu. Det har gått med det, men det har säkert gått bra.
Det kommer att gå bra.
Ja.
Det här avsnittet blir ett långt avsnitt. Mm. Jag har kortat ner det betydligt för att det ska bli ett avsnitt. Mm. Det hade kunnat bli 3. Men jag vill stanna kvar vid sökinsatsen. För det är det vi ska prata om idag. Så att när vi senare börjar fundera på vad som har hänt egentligen, så ska vi veta att det verkligen gjordes en gigantisk sökinsats.
Ja.
Som inte, nej, nu ska jag inte spoila den.
Jag är inte säker på att jag vill att du ska ha kortat ner saker och ting här. Det här är så himla spännande. Jag har inte kunnat, vi spelade ju in här för, vad är det, 3 veckor sedan eller 2 veckor sedan?
Ja, det är en ganska stor tidsrum för oss mellan del 3 och 4. Ja.
Men jag har lyssnat på avsnitt 1-3 för inte så länge sedan. Och jag vill ju bara höra, jag har bara längtat efter den här stunden för att komma hit i studion. Du har ju till och med satt på brasan här.
Ja, vi har också lagt ut en del grejer på Instagram om den här inspelningen, så nu massor av människor engagerade i den.
Ja, verkligen. Du har också ett stort bord här med bananer, riskakor, Pringles, choklad och våra favoriter, Cornis.
Precis, och det är för att vi ska spela in allting, eller vi ska spela in del 4-8 idag hade vi tänkt. Se om vi pallar det. Men vi är alltså på den 1 april 2014. Lisanne och Chris försvann i slutet av förra avsnittet. Men ingen har riktigt märkt det. På eftermiddagen den här tisdagen görs det upp att Chris och Lisanne ska med till den här jordgubbsfarmen. Eller så har det gjorts upp tidigare. Men det är lite olika källor. Så det är möjligt att Lisanne och Chris inte känner till att de ska iväg nästa dag. Men det är ju ingen skillnad för de är försvunna nu. Det är också inte säkert vem det är som ska hålla i den här trippen till jordgubbsodlingen. Feliciano har sagt att det var han till media. Men det kan också ha varit hans son Tito.
Okej.
Som också jobbar som guide än idag i Buketen. En som också är ute och vandrar men hittar hem på tisdagen den 1 april är Blue, hunden.
Just det.
Och den här dagen är alltså den enda dagen i hela världshistorien som Blue gick upp på pianista och kom ner utan att ha med sig någon. Enligt hans husse har det aldrig någonsin hänt. Kommer du ihåg Miriam?
Miriam är det, för nu blandar jag ihop, nej det är inte värdfamiljen utan Miriam bor...
Det är värdfamiljen.
Ja, okej, det är värdfamiljen där som hon tar hand om Chris och Lisanne.
Ja, Chris och Lisanne bor hemma hos henne och det är ett ganska litet hus och där bor också hennes familj. Och hon lagar middag på kvällen, hon har gjort upp med Chris och Lisanne att de skulle äta middag. Det verkar lite otydligt när de ska äta middag men det är ju en spansk kultur så att det är förmodligen jättesent. Men klockan 23 ger Miriam upp och vänta och äter sin middag själv eller med sin familj då. Hon antar att Chris och Lisanne har glömt bort middagen. Att de kanske är ute och roar sig på stan och kommer senare. Och det här blir mer trovärdigt om Chris och Lisanne faktiskt hade varit ute och roat sig tidigare.
Just det. Mm.
Det står ingenting om i dagböckerna, det finns inga bilder på det. Men de kan ha varit ute då på lördagen och eller söndagen.
Mm.
Eller kanske till och med måndagen. Det blir onsdagen den 2 april. Och vi ska i senare avsnitt återkomma till Chris och Lisans natt. Men när Miriam vaknar på onsdag den 2 april gör hon en frukost. Hon tror, konstigt nog, att Chris och Lisann är i sitt rum i hennes hus. Och att de då kanske var ute sent kvällen innan och inte vill gå upp. Så hon lämnar frukosten framme och sen åker hon hemifrån. Och jag var på väg att göra ett helt avsnitt som bara handlade om Miriams hus och det här rummet som Chris och Lisanne sover i.
Uh-huh.
För att det här är helt bizarrt att Miriam inte vet om de är hemma.
Uh-huh.
Nu sitter vi här i mitt vardagsrum som ni inte kan se. Men Miriams hus är ungefär lika stort som det där vardagsrummet. Och det där rummet där skulle vara Chris och Lisannes rum.
Mm.
Och Miriam och hennes familj har rört sig i det här rummet. Och de har ingen aning om det faktiskt är någon bakom den här dörren eller inte. Och det är svårt att förstå när man tittar på planritningen och bilderna av det här huset.
Men har Miriam sagt någonting om varför? För det skulle ju eventuellt vara så att hon har lämnat dörren öppen och på morgonen hon kommer se den stängd för att hon kanske glömde att hon stängde till den och så bara tolkar hon det som att någon har varit där och stängt. Eller att
Hon har bara sagt att hon trodde att de låg och sov.
Ja.
Så hon verkar ju bevara tjejernas integritet eller får inte gå in och kolla om de sover. Men det kommer snart att ändras. Klockan 8 på morgonen den här onsdagen är Feliciano på plats vid språkskolan. Och där träffar han Aileen, kommer du ihåg henne?
Aileen, ja. Hon jobbar på språkskolan.
Ja, hon är också väldigt lägst i rang på språkskolan. Och alla som är över henne i rang, hon som är chef och den andra anställda, Ingrid och Marjolaine, de är inte där längre.
Nej, för de lämnar henne lite där på den. Och...
Men hon är där för att hon vill följa med till jordgubbsodlingen och titta på den. Hon är då tysk, som vi sa tidigare. Hon står där och pratar med Feliciano ett tag medan de väntar. Och när klockan blir 7:55 så säger Aileen att hon inte tror att de kommer eftersom de alltid brukar komma i tid. Och då kan man ju undra varför vet Aileen om de brukar komma i tid? För de kan inte ha haft särskilt många tider de har passat tillsammans.
Nej.
Men Feliciano svarar att Ja, det är möjligt att de brukar vara i tid, men de är inte lika punktliga som ni tyskar.
Mm.
Men där står de och väntar. Och till slut blir Eileen och Feliciano oroliga. Eileen har ingen aning om var Chris och Lisanne bor. Men det vet Feliciano. Vilket ju är lite märkligt.
Mm.
Men anledningen att han vet det är att han är ganska god vän med Miriam.
Ja.
Det är det han har uppgett i alla fall. Och Eileen har alltså inte koll på var de bor. Trots att det är ju hennes språkskola som har arrangerat allting. Men det var någon annan som gjorde och inte berättade för Eileen. Men Feliciano vet att de sover hos Miriam. Så Eileen och Feliciano åker till Miriams hus. Knackar dörren och ingen öppnar. För ingen är ju hemma. Miriam åkte iväg och hennes familj inte där heller. Men då säger Feliciano att han vet var Miriams extra nyckel är gömd. Så han tar fram den. Och tillsammans går de in i huset.
Ja, han verkar känna Miriam väldigt väl.
Ja, men där stannar han till. Och ringer upp Miriam och säger vi har gått in i ditt hus. Och om han nu känner Miriam själv måste han veta att det här enda rummet som hyrs ut i det huset, där måste de bo. Men han ringer upp här och Miriam påpekar att det är artigt att knacka på innan de öppnar dörren till Chris och Lisans rum.
Mm.
Så Feliciano knackar på. Men ingen öppnar. Så då går han in och rummet är förstås tomt. Tänk dig den här situationen om du är på semester och du har bokat någonting men du har inte kommit dit. Och så kommer den som ansvarig hem till dig och ställer sig vid din säng. Det är lite extremt, eller hur?
Det är så du brukar göra när jag inte kommer upp till inspelningen. Du åker hem till mig, tar fram min extra nyckel.
Ja, det var jobbigare när du bodde på Tjörn. Det här gör ju också då att Feliciano och Eileen är de första som är på plats i det här rummet. Men i rummet finns alltså Chris och Lisans packning. Det är nästan allt. De hade ju med sig väldigt lite uppe på pianista. Så det är nästan allt de har med sig på resan. Och på det här sättet blir det alltså Feliciano som är den första personen som kommer in i deras rum. Och det här rummet kan ju möjligtvis innehålla viktiga bevis. För här ligger dagböckerna och en massa annat. Men det kommer att bli ett antal människor som rotar igenom det här rummet innan polisen ens kommer hit.
En fråga.
Ja.
Eileen, är hon med i rummet hela tiden när Feliciano är där?
Det är min uppfattning att hon är det.
100% hela tiden. Alltså hon ser om han skulle plocka på sig någonting eller?
Nej, jag tror att han mycket väl skulle kunna plocka på sig någonting.
Mm. Okej. Okay.
Det finns också ett väldigt tydligt visitkort från Feliciano som ligger i rummet. Men han sa ju i förra avsnittet att han aldrig hade pratat med dem.
Vad svarar han på det då?
Olika saker.
Alltså?
Feliciano har fortfarande Miriam på telefonen och påpekar nu för henne att de är ju faktiskt inte alls i huset. Miriam blir väldigt förvånad. Hon är helt säker på att de var hemma. Feliciano säger att han nu hävdade för både Miriam och Eileen att nu borde de ringa polisen. Men enligt Feliciano säger Eileen att nej, det är för tidigt att ringa polisen, vi avvaktar lite. Och Eileen har inte bemött det här. För Eileen kommer ganska snart att lämna Buket och aldrig komma tillbaka.
Ja, det kanske är för tidigt att fråga, men får man inte tag på henne alls?
Vi kan återkomma till Eileen.
Okej. Okay.
Enligt Feliciano så hävdar Eileen att tjejerna har säkert varit ute och festat och sovit över hos någon annan. Så de dyker säkert upp snart. Nu kan vi åka till jordgubbsodlingen istället. Men hon ringer faktiskt till sin chef Ingrid. Och Ingrid är ju från Nederländerna. Och Ingrid blir inte heller särskilt orolig över det här. Hon har träffat Chris och Lisanne men hon träffar dem i Bocca del Toro. För de var ju på språkskolan vid havet.
Ja, just det.
Där. Och hon tycker, nej, det är ingen fara. Åk till jordgubbsodlingen nu. Men sen, när du kommer tillbaka, kanske du kan ringa till deras familjer och fråga om de vet någonting. Det innebär att Feliciano och Eileen åker till jordgubbsodlingen. Och sen kör Feliciano och Eileen tillbaka till språkskolan. Och ingen har ringt till polisen. Hela dagen går. Och det blir klockan 17, alltså dagen efter försvinnandet.
Mm.
När Eileen ringer till Feliciano igen. Och hon ringer inte till polisen, hon ringer till Feliciano. Och säger att ingen har hört från eller sett Chris och Lisanne. De bestämmer sig då tillsammans för att Feliciano ska hämta Eileen. Och tillsammans ska man åka till polisstationen i Boquete. På något sätt slösar den här processen bort ytterligare 3 timmar. Så klockan är omkring 20 när Feliciano och Eileen kommer till polisstationen i Boquete och där anmäler Lisanne och Chris försvunna. Det har så gått 12 timmar sedan de inte dök upp på sin avtalade tid. Och det har gått 33 timmar sedan Martina, som var den sista personen som såg Lisanne och Chris, observerade dem. Nu kan vi tänka sig att någonting borde hända. Polisen tar emot anmälan, men det är alldeles för sent på kvällen för att göra någonting. Det har ju formellt inte gått 24 timmar sedan de försvann, eftersom de observerades som försvunna först när de missade sin avtalade tid på morgonen. Så polisen vill gärna vänta tills morgon. Under tiden har Chris mamma, Roelie, noterat att hon har skickat meddelande till Chris men inte fått några svar. Och Chris var tydligen jättebra på att svara sin mamma. Och det brukar göra inom en timme. Men nu har hon inte svarat på hela onsdagen. Chris pappa, Hans, skickar då ett till meddelande till Chris på onsdagen och frågar om allting är okej, men får inget svar. Och då börjar familjen bli oroliga. Men de gör inte heller något mer. Så nu har alltså andra dagen gått och ingen har egentligen gjort någonting för att hitta Chris och Lisanne. Men på morgonen torsdagen den 3 april så drar polisen igång någon slags sökinsats. Och den börjar omkring klockan 8 på morgonen. Då har det gått 45 timmar sedan någon såg Chris och Lisanne.
Alltså det här hade jag ingen aning om att det var så långt utdraget. Till exempel i vårt första avsnitt där tog vi upp att det var lång tid innan sökinsatsen drog igång. Mm. Men vi visste inte att det var så här så pass lång tid.
Nu vet vi varför också.
Ja, men ringde inte föräldrarna, döttrarna? För det var ju ändå WhatsApp som jag kommer ihåg att de pratade genom. Och där kan man ju ändå ringa. Ja, det är klart, de hade ju inget internet där. Och de hade inte internet hos Mariam heller. Eller Miriam.
Nej, det verkar som att Miriam inte hade någon wifi. Utan de var tvungna att gå till språkskolan. Det finns en organisation i Panama som söker efter försvunna människor. Och den heter Sinaproc. De blir inkopplade här av polisen också. Och de ska egentligen skicka 10 personer. Men någon annan myndighet säger åt dem att vänta tills de får mera folk från Panama City. Så det händer inte så jättemycket från Sinaproc än. Polisen börjar titta lite, men ingen vet riktigt var de är någonstans då. Feliciano är ganska övertygad om att de har gått pianista. För han vet att det har gjorts sökningar på skolan. Han har hört från Eileen att de har pratat om pianista. Så han säger pianista, men polisen är inte övertygad. Så Feliciano går upp för pianista själv. Helt själv. Så den första riktiga sökinsatsen som görs på ett relevant ställe sker på torsdagen. Men det är bara Feliciano. Han går upp till Mirador och går ner igen. Och upptäcker att det finns inga spår av Chris och Lisanne.
Jag visste om att Feliciano hade gått att vara den första att direkt gå upp till pianistavägen medan de andra letade, som jag kommer ihåg, på vulkanen.
Mm.
Men jag visste inte om att han faktiskt hade fått relevanta bevis från språkskolan att men de har ju sökt jättemycket på pianista, de har ju säkert pratat om pianista kanske och frågat om pianista, och då är det ju inte konstigt, alltså då har han ju faktiskt en anledning att bara, ja men då är det ju förmodligen dit de har gått.
Ja, och här framstår han ju nästan som en hjälte.
Mm.
Han lyckas inte övertyga polisen om det än, så han går upp själv och letar där.
Ja.
Men man kan ju också notera att han var först in i deras rum. Och nu är han först upp på spåret som de gick också.
Ja.
Och letar efter dem.
Och att han är lite... Det finns någonting mystiskt kring Feliciano.
Men det faktum att de gick på pianista, det blir inte 100% säkert för myndigheterna. på 10 veckor. Så hela tiden pågår sökinsatsen på en massa olika ställen. Men Pianista kommer att bli hett på grund av då sökningarna och att de hade pratat om det. Men när Feliciano säger det till polisen första gången så tänker de, han, vad vet han? Mm. Han är ju bara en lokal guide. Och dessutom finns det vittnesmål om att Chris och Lisanna pratat om andra platser. Redan här kommer det här på nyheterna. Att 2 nederländska kvinnor har försvunnit i Boquete. Och Sina Prock har skickat ut en efterlysning efter Chris och Lisanna. Sina Prock har också tillgång till en sökhelikopter. Och först gör de planer att skicka ut den redan den här dagen. Men regnperioden har börjat tidigt. Och regnperioden drog igång redan 2 april på onsdagen. Och nu ösregnar. Och vädret är för dåligt till och med för helikoptern. Feliciano drar sen ihop sina kollegor i guide-communityn i Boquete och organiserar någon slags egen sökinsats när Sina Prock inte får tummen ur. Och att sökinsatsen från början drivs av Feliciano och hans kollegor, det kommer ju sen att bli väldigt kritiserat. Och i podden Lost in Panama så uttalar sig José, som var en person på Sina Prock, som senare blev högsta chef för Sina Prock, men idag inte är det längre. Så han är ganska erfaren på att söka efter människor i Panama. I podden Lost in Panama kritiserar han hela sökinsatsen. Att det var en väldigt slarvig insats. Den sköttes inte enligt reglerna. Många poliser och lokala guider trodde att Lisanne och Krist var någonstans och festade ganska länge och tog inte det här på allvar. Dessutom hade sökinsatsen extrem otur med vädret. Regnperioden brukar börja i mitten av april, men nu har han alltså dragit igång redan den 2.
Nej, men inte den 2 april va? Utan de försvinner ju den...
De försvinner den första.
Första.
Ja, det börjar regna den 2 och sen den 3 regnar ordentligt.
Oj!
Och då pratar vi enorma mängder regn. Ja. Tänk dig det värsta ösregnet någonsin varit med om.
Men nej, vad hemskt. Men... Ja, jag har blandat ihop det. Alltså, för jag trodde att det var kanske några dagar efteråt deras försvinnande som regnperioden sattes igång. Men det är alltså redan...
Ja, det riktiga ösregnet kommer på torsdagen den 3 april.
Ja, men det är...
På fredagen, den 4, så har Sina Prock fått tummen ur och börjat leta. De letar på Los Quetzales-stigen. De letar vid de gömda vattenfallen. De letar på vulkanen. Och de letar även på Pianista upp till Mitador, upp till utsiktsplatsen. De har med sig hundar. De får upp helikoptern på fredagen. Och de har en del frivilliga också. De kollar ut med Pianista och de kollar i terrängen i närheten. Men de hittar inga som helst spår av Chris och Lisanne. Nu är holländska myndigheter inblandade också. Och Hollands ambassadör i Panama, Wiebe de Boer, uttalar sig för holländska medier och hävdar att Panama gör en jättebra insats. Det här kommer att gå bra. Det är tyvärr lite dåligt väder, men jag litar fullständigt på Panamas myndigheter. Det är många frivilliga från Boquete som har engagerat sig i den här sökinsatsen. Och den här fredagen är en av dem som letar. Osman Raúl Valenzuela Santamar. Han är 22 år gammal. Han är med på dagen på fredagen. Men senare på fredagen mördas han i Boquete. Det här skulle kunna bli ett eget avsnitt av Mördarpodden. Mordet på Osman i Boquete. Men det är alltså den 4 april 2014 blir han mördad. Och jag ska berätta mer om det här mordet i avsnitt 9. Det ser ut som en olycka först, men Panama-polisen kommer att ändra det till ett mord senare. Lördagen den 5 april händer det en ganska underlig sak på en stig som går upp till vulkanen, så inte pianisten. Flera personer vittnar att de hör minst en kvinna, kanske två, skrika på hjälp på väg upp mot vulkanen. Ett av de här vittnena är en tysk turist. När han hör kvinnoskriken går han dit och ser om han kan se någonting. Och då får han syn på två män som smyger i vegetationen.
Vegetationen?
Ja, de smyger bakom buskar. Aha. Ser ut som att de försöker hålla sig gömda för honom. Och då blir han jätterädd. Kastar sin vattenflaska och springer. Och han springer rakt till polisen i buketet. Och säger, några försvunna tjejerna från Nederländerna är där uppe på vulkanen. Jag hörde dem skrika. Det var två män där. Så det här stör ju sökinsatsen, kan man lugnt säga.
Mm.
Polisen tar sig upp på vägen mot vulkanen. Det verkar vara i närheten av de gömda vattenfallen. Det vill säga en plats som Chris och Lisanne har pratat om.
Mm.
Så massiv sökinsats där uppe. Polisen hittar den tyske turistens vattenflaska. Men ingenting annat. Inga kvinnor, inga mystiska män som smyger i skogen. Och till slut avskrivs där.
Finns det någon information om vittnet? Alltså, är det en trovärdig källa?
Ja, han verkar varit en vanlig turist. Långt senare hittas det också en underlig plastpåse ganska nära den här platsen. Den plastpåsen innehåller lite skräp som är från en butik i Bukete. Som Chris hade besökt på morgonen. Enligt polisen i Bukete på morgonen innan hon försvann. Och hon hade fastnat på en övervakningskamera. Men den här filmen har försvunnit. Men polisen i Bukete säger att de såg filmen innan den försvann. Och hävdar att det var Chris som var inne i den här affären och handlade. Och i plastpåsen som hittas på vägen mot vulkanen ligger då saker från den här butiken. I princip omslagspapper. Det är inte förrän bilderna kommer fram som man blir helt säker på att de har gått på pianista. Men det är till och med så att det finns de som inte är övertygade om att de gick på pianista alls än idag.
Ja, men det är många som har handlat i den butiken. Och många som slänger skräp i naturen också.
Ja, det lär det vara. José, han som senare blev chef för Sinaproc, han säger i sin intervju i Lost in Panama att han var jätteupprörd vid det här läget. Att det verkar som att Feliciano och polisen söker längs samma vägar om och om igen. Men ingen gör ett ordentligt rutsök i terrängen. Så för att vara försvunna hade Lisanne och Chris bara behövt gå ut 100 meter i terrängen, så hade ingen hittat dem. I alla fall i det här skedet. Det ösregnar fortfarande hela tiden och det är då givetvis ganska farligt att gå ut i djungeln. Feliciano håller sig inte borta från media. Han verkar jobba hela dagarna med det här. Och försöka hitta Lisanne och Chris, och han uttalar sig i media. Och just här på lördagen den 5 april så säger han i media att de borde ha hittat Chris och Lisanne nu om det här var en olycka. Och han insinuerar att det här förmodligen innebär att det har begåtts ett brott. Och han är nästan den första personen som säger det i media. Så om man vill tro att Feliciano är skum så är det rätt konstigt att han själv tar upp det här.
Han är den första att besöka deras rum.
Mm.
Första att besöka det senaste stället de försvann på, som vi vet i efterhand. Är den första att säga att det här är ett brott. Och han var ju också den första som ville att de skulle ringa efter polisen.
Ja.
Först på allt, Feliciano.
Och om man träffar Feliciano Bukete idag så verkar det som att han väldigt gärna pratar om det fallet. Och framhävs själv som en stor hjälte som gjorde allt för att Chris och Lisanne skulle hittas.
Mm.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Eileen har nu lämnat paketet och återvänt till Tyskland. Och jag förstår har hon aldrig någonsin kommit tillbaka. Helikoptern är uppe på lördagen. Den hittar ingenting. Sinaprock besöker Miriams hus och upptäcker att en massa människor varit och sprungit i Chris och Lisans rum innan de kommer dit. Men de har inte med sig någon kriminaltekniker, utan de kommer dröja ytterligare 3 dagar innan någon kriminaltekniker kommer till Chris och Lisans rum. Och då kan man ju fråga sig vad de faktiskt kan hitta där. Det börjar delas ut flygblad i buketet och hela stan känner nu till där. Det görs också en video på YouTube där en man i 20-årsåldern som bor i Bukete sitter och dricker öl och skriker: "Var är de där jävla nederländskorna?" Och den videon har många haft konspirationsteorier om. Föräldrarna är förstås jätteoroliga nu. Det blir söndagen den 6 april. Och nu åker familjen ner. Och dessutom följer med poliser från Nederländerna och hjälper till i sökandet. Det finns också en tanke att ta in ett specialistsökteam från Nederländerna, men det har inte blivit klart än den här dagen. På eftermiddagen på lördagen så regnade det för mycket för helikoptern, så den måste landa igen. En nederländsk tidning skriver att det var 2 helikoptrar som var ute på söndagen. Och dessutom var det 40 frivilliga som letade överallt. Men det blåste mycket och det var mycket moln och regn. Ett till sökteam går igenom Pianista den här dagen, fast de fortfarande sökt på massa andra ställen. Utöver de 40 frivilliga är 25 specialister på att söka i berg som söker. Så det är en ganska stor insats för det här laget. Det har börjat göra sökinsatser på andra sidan ut Mitador. Alltså på den här ut med ormfloden på väg ner till Arturomero. Och helikopterna har flugit där förstås mycket. Men man har också delat ut flygblad till alla av Ngobe-folket som bor där. Så att de också ska hjälpa till.
Ursprungsbefolkningen.
Just det. Ingrid, chefen på språkskolan, hon går ut i lokalradion och säger att det nu finns en belöning på $2,500 för den som kan ge en ledtråd som leder till att Chris och Lisanne hittas. I en senare intervju säger den högsta chefen på Sinaprock till Jeremy Kreit, han från Daily Beast och Lost in Panama, att sökinsatsen från Sinaprocks sida faktiskt inte började förrän här på söndagen, den 6 april.
Men vad det är för jag har fått en, eller jag har en liten fördom som jag inte vet stämmer, men Panama polisen skärper till sig när nederländska polisen kommer.
Ja, och speciellt när de anhöriga är på plats.
Mm.
Och media.
Ja.
Men de anhöriga rör ju upp mycket damm när de är i buketen. Och då blir det väldigt fart på polisen. Den här chefen för Sinaprock säger till Jeremy Kreit i intervjun att ingen visste var de skulle leta efter Chris och Lisanne på söndagen. Så även om Feliciano har sprungit runt och berättat om pianista och språkskolan säkert har sagt också, så har det inte slagit igenom än. Även fast pianista har blivit sökt. Det blir måndag den 7 april. Och man tänker ju när man tänker på det fallet att Nederländerna ligger väl långt från Panama.
Mm.
Men Nederländerna har alltså kolonier i Västindien. Så det är inte alls långt från Nederländs territorium till Panama. Utan tvärtom har Panama och Nederländerna väldigt mycket handelsrelationer. Och är grannar i princip då, på grund av de här kolonierna. Så nu anländer nederländsk polis från kolonierna för att hjälpa till. Det hålls en presskonferens där Panamas president berättar att Panama gör allting för att hitta Chris och Lisanne, och han tackar speciellt de nederländska myndigheterna för att de har hjälpt till så mycket. I det här laget är Chris föräldrar i Panama, men Lisannes föräldrar är fortfarande kvar i Nederländerna. Däremot har Lisannes bror Martin och hennes morbror, som jag inte berättat om tidigare, som är en polis, åkt till Bukete.
Oj, han är polis?
Ja, och jag tror att det är han som håller på att rycka i de här specialisthundarna från Nederländerna. Men han får inte tillstånd av myndigheterna att få över dem. Och han åker inte dit i tjänst, utan åker dit som anhörig. På tisdagen den 8 april har myndigheterna i Panama fått enorma problem med att det är alldeles mycket frivilliga. Det strömmar folk till Bukete som vill hjälpa till att leta.
Alltså de blir mer i vägen.
Ja, så de börjar tacka nej till frivilliga och säger bort, bort. Mm. Vi vill inte ha en massa civilpersoner som springer i naturen nu. För vi måste ju kunna leta obehindrat.
Mm.
Sinaprox chef går ut den här dagen och säger att nu har de letat igenom varenda zon där tjejerna skulle kunna vara. De har letat igenom 25 olika vägar och stigar då i naturen runt Bukete. Och de har inte hittat någonting. Den här Sinaprox-chefen går så långt att han säger till en nederländsk tidning att han inte längre tror att de har gått vilse eller råkat ut för en olycka. Utan någonting annat måste ha hänt. Ett envist rykte som jag nämnde lite grann i förra avsnittet är att Chris och Lisanne åt lunch med två nederländska män på restaurangen Nelvis i Bukete innan de gick upp på pianisten. Polisen i Panama säger att de har uteslutit de här två männen ur utredningen, för de var inte viktiga. Men de är inte identifierade. Och det verkar dessutom finnas vittnesmål som säger att de inte pratade nederländska med Chris och Lisanne.
Mm-hmm.
Så att de var förmodligen inte från Nederländerna. Men de har aldrig identifierats och jag tvivlar på om det här överhuvudtaget hände.
Okej. Okay. Annars kan man ju tycka att det borde läggas lite energi på att hitta dem här och identifiera dem. För att om man äter brunch med någon så är ju ett rimligt samtalsämne vad man ska göra under dagen.
Ja. Och det är också ganska mycket att hinna med för Chris och Lisanne om de nu började gå upp för pianista vid klockan 11.
Mm.
Det finns också ett antal vittnesmål om en röd bil som har betett sig underligt i närheten av pianista. När man tittar på vittnesmålen från alla som har sett Chris och Lisanne på tisdagen så finns det inte ett enda vittne som säger att de var vid pianista klockan 11, vilket är den officiella tidslinjen. Och vi kommer att ta upp hur det blir den officiella tidslinjen senare. Men det finns ett ganska stort antal vittnen och de är relativt samstämmiga med varandra i tid. Men ingen av dem säger den tiden som är den officiella.
Vilken tid säger de?
De säger senare. Och dessutom finns det vittnen som har sett Chris och Lisanne komma tillbaka.
Mm-hmm.
Dessutom dyker upp en till taxichaufför som säger att han har kört Chris och Lisanne. Ja, de som säger att Chris och Lisanne kom tillbaka är en Pedro Capon som bor i Bukete och en amerikan som bor i Bukete uppger också att han träffade Chris och Lisanne Och de frågade honom hur man snabbast kunde komma tillbaka till stan.
Mm. Men var han säker på att det var dem?
Ja, det var han. Det här innebär ju att nu vet inte polisen varken in eller ut. De har sökt på pianisten och verkar inte vara där. De har sökt på massa andra ställen och verkar inte vara där. Och den allmänna opinionen börjar luta åt brott. Någonting har hänt. Och sökinsatsen fortsätter. Men när mitten av april kommer, då börjar den tappa hopp. Regnperioden har hållit på så länge nu att det har uppstått risk för plötsliga flodvågor. Och det här är tydligen en grej som kan hända i Panama, speciellt ut med ormfloden. Det innebär alltså att flodens vattenstånd skiftar väldigt fort, så det kan komma en plötslig våg i floden. Alltså vatten släpper högre upp och kommer ner och kan svepa med sig folk. Och det här är tydligen någonting som folk dör av i Panama. Det försvårar förstås sökinsatsen. Det talas väldigt mycket när man läser om det här fallet att det finns risk för kyla och risk för att frysa ihjäl. Men vi ska prata lite mer om hur varmt det faktiskt var på nätterna här i ett senare avsnitt. Men kom ihåg att Lisanne och Chris har bara shorts och linnen på sig. Så att förmodligen blir det tillräckligt kallt för att de ska tycka det är väldigt jobbigt.
Mm.
Måndagen den 14 april 2014 avbryter polisen sökinsatsen. Det har gått 13 dagar sedan försvinnandet. Och de bedömer då att det inte längre finns något hopp om att hitta dem i livet. Och det är i sig en lite konstig bedömning. Någonstans måste de avbryta sökinsatsen. Men att klara sig ute i djungeln i Panama i 13 dagar är långt ifrån omöjligt.
Mm.
Man har till exempel ingen som helst brist på färskvatten. Det finns vatten överallt, du kommer inte att dö av törst. Det blir inte jättekallt, fast har man inga kläder så blir det förstås kallt mitt i natten.
Men med regnet och så då?
Regnet gör det förstås jobbigt, men det finns ställen att söka skydd på från regnet.
Mm.
Mat blir förstås svårare, jag tror inte Chris och Lisanne är så bra på att jaga djungeln.
Nej, men finns det andra växter och sånt som skulle kunna gå och...
Jag frågade om de skulle veta vad som gick att äta och inte äta. Men den här José som senare blev chef för sina prock, han hävdade att 13 dagar var alldeles för kort sökinsats.
Ja.
Och han trodde att Chris och Lisanne skulle överleva i djungeln mycket längre än så.
Ja, med facit och hand så vet vi att det kanske inte hade varit en omöjlighet. Men det kommer senare.
Senare har ju då kommit fram en massa saker som inte gjordes under de här första 2 veckorna.
Mm.
Det har kommit fram att Panama-polisen var väldigt intresserad av att marschera mycket uniformsklädda poliser i buketer framför media och sådär. Kanske lite mer än att faktiskt leta. Ingen undersökte någonting efter fingeravtryck och speciellt inte Chris och Lisannes rum. Ingen tog heller fingeravtryck eller DNA-prov från alla frivilliga. Och alla som kunde ha varit i Chris och Lisannes rum. När vi pratade om hur pianista såg ut i förra avsnittet nämnde jag att det fanns ju skjul ut med vägen där man kunde söka skydd. Och de verkar inte ha genomsökts av kriminaltekniker direkt, utan folk har bara tittat in i dem och kollat, nej, de är inte här, nu går vi vidare. En av de lokala guiderna, John Thornblom, uttalade sig angående sina proxinsatser och sa, citat: "Vi var ute och letade efter tjejerna 3 eller 4 dagar innan sina prock kom igång. De första 24 timmarna är viktiga när man ska försöka hitta någon i vildmarken. Men myndigheterna tvekade för att de trodde att tjejerna var ute och festade och att de inte var försvunna på riktigt. När myndigheterna väl blev inblandade så sa de åt oss att sluta leta. Och de ville inte ha vår hjälp. Det är vi som känner till området runt Bukete. Men de bad oss att inte delta." Sina prock är en byråkratisk organisation som är hemskt toppstyrd. Vi var uppe på vulkanen och letade de första dagarna. Chris och Lisanne sa aldrig till någon vart de skulle ta vägen. Så vi kunde inte bestämma var vi skulle leta. Så vi var tvungna att leta överallt. Hela sökinsatsen var ett enda stort misslyckande. Slut citat. När då tanken kommer ganska tidigt att det kan ha varit ett brott, så börjar polisen också förhöra människor i buketen. Och det hjälper förstås till med sökinsatsen också. Två gånger förhör polisen taxichauffören Leo. Den första taxichauffören jag berättade om, som säger att han körde Chris och Lisanne. Kommer du ihåg taxiresan?
Oh ja.
Och att också två män i taxin när han körde Chris och Lisanne. Två andra passagerare. När Leo förhörs första gången säger han till polisen, citat, jag kan tänka mig att prata med er, men då måste ni garantera min säkerhet. Ni måste skydda mig, för jag vet att om jag pratar med er, då kommer de att döda mig. Slut citat. Det här borde ju polisen ha funderat lite på vad de menade. Men vi har inga tecken på att de gör det. I det andra förhöret berättar Leo en lite annorlunda historia än första gången. Och skillnaden är att han nu uppger en annan plats där han släppte av Chris och Lisanne. Det är en plats i närheten men inte samma plats. Så han ändrar sin utsaga i det andra förhöret. Väldigt oklart varför.
Men det är relativt i närheten ändå alltså.
Ja, men det är ett fel som inte borde vara ett minnesfel. Den 25 april blir distriktsåklagaren i regionen där David och Bukete ligger ansvarig för utredningen. Och hon heter Betsaida Pitti. Sluta skratta just nu. Är det något roligt med min distriktsåklagare? Betsaida Pitti. Den här distriktsåklagaren är en katastrof för fallet. Hon är alltså den som är ansvarig från myndigheternas sida för hela utredningen nu. Och hon kommer göra ett vansinnigt dåligt jobb. Hon kommer få palmutredningen och framstå som experter.
Nej, inte riktigt så illa.
Men hon hade platsat i palmutredningen.
Jag tror på Pitti.
Ja, du ska inte tro på Pitti. Dålig odds för lyckas med det.
Ja. Men å andra sidan, alltså man tittar på bara Panamas polis här i alla fall. Det är ju väldigt dåligt jobb de har gjort hittills.
Och det blir inte bättre. När nu sökinsatsen har upphört och det blir väldigt oklart för de anhöriga vad de ska kunna göra i Bukete, så åker de tillbaka till Nederländerna. Däremot anländer en nederländsk polischef till Panama och försöker gå igenom vad som har gått fel i utredningen med Panamas myndigheter. Och det här gränssnittet, alltså det är Panamas myndigheter som är ansvariga för att utreda det som har hänt. Men att den nederländska polisen är med, de är ju där, förstås där för att hjälpa, men det kommer uppstå problem i kommunikationen mellan de här två myndigheterna. När föräldrarna och de andra anhöriga kommit hem så höjer de belöningen. Så belöningen går upp den 30 april från 2500 till 30 000 dollar.
Mm.
Och när de anhöriga förklarar varför de gör det här, så är det för att de anser att ett brott har begåtts. De får in 35 nya tips ganska direkt. Men inget av dem ger någon bra information överhuvudtaget. Den 16 maj kommer in ett tips till polisen i Bukete. Som säger att det ligger två kroppar ut med ormfloden. En bit in i djungeln. Och det här tipset tar polisen på allvar. Och släpper ut en karta med platsen markerad. Och det här är nära repbroarna över ormfloden.
Men vem gav det här tipset?
Det vet vi inte.
Nej, men vet inte ens polisen det? De vet.
Det är möjligt att det är ett anonymt tips.
Ja.
Jag vet inte om det är det eller inte. Men de skickar ut helikoptern för att undersöka. Men vädret är fortfarande så uselt att helikoptern inte kan landa. Så helikoptern åker runt två varv och försöker titta efter kropparna. Men hittar förstås inga. Det är träd överallt. Och innan någon enda människa har nått platsen för att titta efter kropparna, så går polisen ut och säger att ja, här framkom det att det var anonymt.
Mm.
Att det hela var ett falskt tips och att ingen ska bry sig om det här. Men det hettar ju till lite där.
Mm.
I en artikel kan man läsa att helikoptern som letade efter de här två kropparna hade en lidar, antar jag, alltså något slags instrument som kunde se skelett. Och att helikoptern faktiskt såg två skelett i djungeln.
Nej, men.
Men det verkar ju inte rimligt. Men det finns en artikel som säger det.
Ja, det låter ju väldigt orimligt.
Ja, det tror jag vi kan bortse ifrån.
Ja.
På måndagen den 19 maj så hålls en vaka i Bukete. Och Lisans föräldrar flyger ner för den. Och med Lisans föräldrar följer till slut de nederländska hundarna. Det fantastiska nederländska hundteamet fick till slut tillstånd att åka till Panama.
Varför var de inte där från början?
Myndigheterna i Nederländerna tyckte inte att det var nödvändigt och gav inte tillstånd. Mm. Men till slut fick de komma ner. Det är också här i mitten av maj när alltså Chris och Lisanne har varit borta i nästan 7 veckor.
Mm.
Som polisen gör en massa underliga husrannsakningar i Bukete. Och söker igenom en massa hus för att se om Chris och Lisanne sitter fängslade.
Mm. Och sen är det ju såklart att man blir frustrerad nu i efterhand när man vet hur stort det här fallet har blivit, när man vet omfattningen av det här mysteriet. Men sen så kan man ju kanske inte, alltså det är ju folk som försvinner och dör och utsätts för olyckor och så vidare världen över. Och som land då så kanske man inte kan skicka hela tiden. Men det är klart man blir ju frustrerad.
Ja, men när den här insatsen väl kom så var den rejäl. Det är 18 personer från Nederländerna och 12 hundar.
Ja, så då tog de i.
Ja. KLM, flygbolaget, det är ju nederländskt.
Uh-huh.
De transporterade ner alla de människorna utan att ta betalt för att de ville att Chris och Lisanne skulle hittas.
Mm.
Tanken är att de ska vara där nere i 2 veckor och hundarna har speciella köldvästar så att de inte ska bli för varma i Panama.
Mm.
Och i 9 dagar springer hundarna och deras skötare runt i djungeln. Det regnar nu mer än någonsin. Och det är också ganska varmt. Så att värmen är obehaglig också fast det regnar.
Och nu är de ju bara intresserade av att hitta
kroppar. Nu letar de efter, efter kvarlevor. Och när det här teamet är klara så går de ut och gör ett offentligt uttalande. Att Chris och Lisanne kan inte ha försvunnit. De kan inte ha gått vilse i naturen. De kan inte ha råkat ut från olycka. För då skulle vi ha hittat dem. Och sen åker de tillbaka till Nederländerna. Dessutom skickar Costa Ricas Röda Kors 30 specialister som också försöker leta efter Chris och Lisanne. Men de hittar inte heller någonting. Så hela april har gått. Hela maj har gått. Men i juni 2014 kommer någonting att hittas. Och det berättar jag mer om i nästa avsnitt.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, alltså det här är ju så mycket detaljer att smälta. Det är så mycket detaljer att få ihop. Jag är jätteglad.
Men jag vill verkligen visa hur dels förvirrad och inkompetent den här sökinsatsen var, men hur enorm den var. Och den här slutsatsen att Chris Ulsan skulle ha hittats om de hade gått vilse eller råkat ut för en olycka. Den tror jag på.
Tror du på den? Alltså?
Ja, det är givetvis inte 100%, men det var inte så här jag uppfattade sökinsatsen tidigare innan jag läste på fallet.
Nej.
Så här mycket.
Nej, absolut inte. Men det är ju stort. Och jag menar, vart var det exakt som de sökte med hundarna? Var det över hela den här, alltså jag tänker norra sidan av Pianistavägen? Nej.
Ja, absolut.
Där också.
I det här laget var norra sidan, hela vägen till Altonomero var jättegenomsökt.
Ja.
De har sökt överallt. Och det blir speciellt fånigt när myndigheterna kommer senare och säger att de... Chris och Lisanne var vid den andra repron över Ormfloden. Och det var där nattbilderna togs. Det var där de satt i en massa dagar. Och det är fullständigt omöjligt. Det kan inte ha varit så. De hade hittats.
Mm.
Men det ska vi prata mer om i senare avsnitt.
Ja, spännande.
För nästa avsnitt heter Fyndet.
Oh.
Nu kanske du ska få lite kaffe.
Ja. Jag har väntat på kaffet här.
Jag vill tacka Jeremy Kreit för allt hans arbete med det här fallet. Daily Beast och podden Lost in Panama. Jag vill också tacka den nederländska bloggaren Scarlett R. som har en helt fantastisk blogg om det här fyndet. Och i avsnittstexten till avsnittet finns det en länk till hennes blogg. Länken går specifikt till alla bilderna på Lisands kamera. Så om ni inte vill ha dem spoilade för så kan ni inte titta på dem än. Men det finns andra länkar bredvid till övriga delar av hennes blogg och den är helt fantastisk. Hon har gått mycket, mycket djupare i det här fallet än vad vi kommer att göra. Och tack till sist till Sofie Karlsson som hjälpte oss skriva.
Och tusen tack Dan för att du har tokskrivit på det här avsnittet. Och jag ska säga så att jag är riktigt stolt över dig.
Vi har 6 avsnitt kvar.
Vi har 6 avsnitt kvar och jag bara känner ja. Jag vill bara matas med mer information nu. Det är väldigt överväldigande med information för det är så mycket nytt från vad vi visste för 4 år sedan. Men jag vill bara ha mer av det. Jag vill bara smälta allting. För jag börjar gå i tankar också just nu kan jag avslöja att tänk om Feliciano inte har någonting med det att göra.
Ja, det ska vi prata mer om sen också.
Ja.
Men nu kommer i princip 4 avsnitt med bara kriminalteknisk information.
Åh, ja! Bra, äntligen! För det är det här vi behöver. Vi behöver liksom konkret fakta på vad är det som man har fått bevisat för sig. För att det här med vittnen och teorier och information som har kommit in till fallet. Ja, men bara en sån sak som det här med att Panama-polisen säger att ja, men hon var och handlade den här butiken vi har sett övervakningskameror. Jo, men ni har ingen övervakningskamera att bevisa med. Så jag tror faktiskt inte på er.
Varför tog de inte en kopia?
Exakt.
Det är 2014. Det är inte,
ja, nej, det är precis.
Det är inte något gammalt VHS-band, hoppas jag.
Nej, det är så mycket som är så här, vad ska man tro på? Vad ska man inte tro på? Vad ska man ens lägga i lilla högen? Det här kan ha hänt. Och därför så behövs bevis. Och fynd.
Ja, och kom ihåg Osman, han som blev mördad den 4 april.
Mm.
För han kommer tillbaka i avsnitt 9. Där jag också tänker berätta vad det var som hände Chris och Lisanne egentligen.
Mm.
Typ.
Och jag måste säga en helt annan sak. Vi hade Mördarpodden Ölen. Nu när vi spelar in det här så var det inte jättelänge sedan vi hade Mördarpodden Ölen. Det var helt enkelt så att du och...
Det var en vecka sedan.
En vecka sedan. Du och Eva, din producent, hade ordnat det här, Mördarpodden Ölen.
Ja, nu gör ju Eva väldigt mycket jobb faktiskt, men där var hon väldigt lite inblandad.
Alltså det var du?
Bra,
ja.
Det var bara jag.
Okej. Bra gjort, Dan. För jag kan säga att jag var inte inblandad alls i att samordna det här, utan det var nästan som att jag blev medbjuden. Och det där var det, alltså, det var så kul verkligen. Vi var i stan, vi var på en bar som heter...
Men vi ska inte berätta vad den heter, för vi ska använda den igen.
Ja, okej. Jag tänkte säga att den heter Lilla Fisken. Och det var ju helt fel.
Säg att den hette det. Det kan vara kodnamnet.
Vi kan kalla Lilla Fisken heter den. Och där så träffade vi våra Patreon, manusförfattare på Lilla Fisken. Det dracks öl i olika sorter. Och det blev även intervjuer. Som jag inte riktigt vet om de har släppts ännu eller inte i talande stund. Men det kommer förmodligen att släppas om ljudet tillåter. Superkul! Alltså de här människorna, jag vill träffa dem igen.
Ja, det var verkligen jättetrevligt. Jag är glad så många kom.
Ja, stort tack till er som kom.
Vi hade också från våran, om man ska kalla det för personalen, så hade Johanna Kambrink som skrev Berdella. David Oskarsson som har skrivit ett antal avsnitt. Mm. Vi hade Urban Järdek där från Kalla fall och Kakelugnsmordet.
Ajemen.
Och min allra första ljudtekniker Peter Balkestål som har hjälpt oss jättemycket idag. Tack Peter.
Tack Peter. Ja jösses, tack Peter för tusan. Jag är jätteglad för Peters insats. Var det någon mer av personalen?
Nej.
Ja. Vi hade ju...
Jag tror det var alla.
Ja.
Eller hur?
Ja. Gud vad hemskt om vi har glömt någon. Alltså shit vad hemskt.
Får du klippa in det? Ja. Så var det. Så
ja.
Ja, så det kanske vi gör om nästa år.
Det hoppas jag verkligen. Det kanske jag som driver det då.
Jag tyckte det var en ganska bra tid på året att ha också.
Ja, när det är lite så här höstigt. Och...
Men när det blir dags så kommer information på Patreon.
Ja. Och det var ju jätteroligt att folk hade rest så långt, alltså från västkusten och
ja, det var folk från
Linköping eller Lidköping eller vad heter
det? Det var Linköping.
Linköping, ja. Det där gillar inte Linköpingsbor när man blandar ihop de två. Det känns farligt. Jag var ute på djupt vatten där. Jag ber om ursäkt. Ja,
väldigt farligt.
Ja. Nej men det är jättekul. Folk bodde på hotell.
Ja.
För det här.
Ja, bara för att hänga med oss och prata om...
Ja, fast det var ju en jätterolig kväll. Så att
jag gick runt och frågade alla lyssnare om det var okej att göra 10 avsnitt om Kremers.
Det var så roligt när jag pratade med... vad hette han nu? Jag har tappat namnet.
Bo Göran?
Nej, långt hår. Han
blev Lars Göran?
Nej, inte Lars Göran har jag koll på. Han blev Patreon. Han skulle bli Patreon för en av dina poddar hade han bestämt sig för. Och då så funderade han på vilken. Och några dagar innan Mördarpodden ölen så beslöt han sig för att men då ska jag ändå ha en Mördarpodden öl. Så då blir det Mördarpodden.
Var det Per?
Det var Per. Mm, precis. Och när vi satt och snackade jag Per, jättegod, så säger han så här, ja, alltså Dan han kom bara förbi och liksom började ropa massa saker om Chris Kremers och Lisanne Frone och det var så här, jag kunde inte prata om något, han bara styrde in på ämnet i Panama och jag bara, jo jag vet, det är en speciell period just nu för Dan, alltså han har det lite svårt att släppa det här och det han har en speciell period.
Om de 6 avsnitt kan han släppa det lite grann i alla fall.
Ja.
Om jag inte startar en Chris Kremers Lisanne Frone-podd. Men då måste nog göra den på engelska.
Ja, men jag vill vara med i så fall.
Ja, det är klart.
Ja, så
men först, avsnitt 5.
Nej, först kaffe. Sen du, nu vill jag starta igång direkt här.
Det låter rimligt.
Så, Patreons, ni kan bara starta nästa avsnitt. För er andra så hörs vi om en vecka. Och det kanske också är bra för att smälta all den här informationen. Tack, eller nej, vad är det jag brukar säga? Vi ses i nästa avsnitt, så är det.
Det gör vi.
Det gör vi.
Jag glömde vad massmördarbjörnen hette.
Kashamake.
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 Sinabroke.
Sinabroke.